Ja, ibland är det ju så att det slår på förkylningar precis på fel tillfälle. Om man predikar en gång i halvåret så är det ju lite otympligt om det kommer just då. Så jag tänkte att jag ger mig inte så lätt. Så här är jag. Hörrni, morsdag. Det har jag gått och tänkt på redan i veckan som gick. Och det är en dag både glädje och smärta. Glädje, styrka, kärlek, men också besvikelse, bitterhet och sorg. Och det här är ju det bitterljuva vi har i livet. Och det kommer vi aldrig ifrån. Det finns både mörker och ljus sida vid sida. Man kan vara glad över moderskapet, att få ett barn, kanske fler som vi fick. Då får man en ny roll. Plötsligt blir mitt eget sekundärt. Barnets väl och väl går före på både gott och ont. Men trots det så kan det vara en dröm, att en dröm uppfylls när man får barn, så det är inte alltid lätt att vara mamma. Det finns många beslut som ska tas och många saker som man måste bestämma sig för. Och ibland kan de mest märkvärdiga sidorna komma fram hos en som har barn. Någon som känner igen sig när man plötsligt säger saker för sig själv som man aldrig trodde man skulle säga, eller tankar man tänkte, eller nästan så att man ville. Ett fönster finns där och det skulle vara så lätt att bara släppa. Nej, okej. Så det finns lite många sidor i det här med att vara mamma. Men det finns också de här smärtsamma sidorna. Att inte kunna bli mamma. Eller att mista ett barn. Eller att uppleva att man misslyckats som mamma. Eller att man lider med ett barn. Eller att förlora en älskad mamma. Eller förlora sitt barn. Och inte veta vem ens mamma är. Eller att ha en dysfunktionell mamma. Eller en mammaroll. Och som församling och troende så vill vi stå med varandra i både glädje och sorg. Vid varandras sida i allt det här. Och det är därför också vi har bönen att vi får be för varandra, uppmuntra varandra och styrka varandra. Och det här behöver vi verkligen varandra till och församlingen till. Så jag hoppas vi ska bli ännu bättre på det här. Att få peka på honom som har gått den här vägen för vår skull och som känner oss så väl och vill hjälpa oss. Ändå, trots de här smärtorna och de här båda sidorna av det hela, så måste vi våga fira morsdag ändå och glädja oss över mamma eller mor, eller hur? Ja, det står i Bibeln att du ska hedra din far och din mor. I andra Mosebok till exempel, och Jesus nämnde detsamma i Matteus 19:19. Och jag kan ju tycka ibland att många kulturer utanför våra nordiska kulturer är nästan bättre på det här med att hedra sina föräldrar än kanske vi är här uppe i vår kalla nord. Att ära och uppmuntra mödrarna, att visa generositet och uppskattning och tacksamhet. Om det smärtar på det här området så vill ju Gud möta oss just där och göra oss hela. Och är vi hela så kan vi älska trots att omständigheterna inte alltid är perfekta. Och det är lite det här om helhet kring den här morsdagen som jag skulle vilja fokusera. Vår egen story är ju kanske inte en sån här glamorös historia. Den ser ju väldigt bra ut nu i alla fall, och överallt låter ju allting så bra. Tidningen Livet och bilderna ser fina och glada ut. Och visst, de är ju faktiskt ganska bra. Så vi är ju tacksamma för det. Men det börjar kanske inte där. Jag och Stefan gifte oss 90. Sen studerade vi färdigt till 92. Efter det tänkte vi att ja, men nu är det väl sådär lagom läge för barn. Men ser du, de kom inte på beställning. Och det blev en kamp på 2 år åtminstone, som åtminstone i mitt huvud hann man gå igenom ganska många mörka stunder. När man tänkte, jaha, titta här, min väninna, hon blir gravid tredje gången. Jag menar, räcker det inte liksom att hon har 2, jag ens får en? Jag vet inte om ni har känt sådana här känslor. Men i de där stunderna så var det många negativa tankar och frågor och många ilskna ord till Herren. Alltså ursäkta, men mina böner var inte vackra. Och hade ni hört dem så tror jag att ni hade tänkt mig på riktigt. Är hon pastor? Så jag vet hur det där känns. Den där uppgivenheten när man längtar så oerhört efter någonting och ändå inte kan få det. Då är det ju lite jobbigt sen när Gud visar sig lite extra generös och det blir dubbel pott med en gång och vi fick tvillingar. Då känner man så här, Gud, varför pratar jag så hemskt mycket? Och man känner sig ganska dum. Jag tänkte att varför hade jag inte tro på dig, Gud, och varför förtröstar jag inte på dig? också de mörka stunderna. Men när man är där, då är det mörkt och molnigt och svårt att se. Och jag hoppas ändå att min lilla berättelse ska få dig att tänka att även om det är svårt så har Gud en väg. Och han vill att du ska vara hel och han vill att du ska uppleva hans kärlek också där du finns. För han har ändå din framtid i sin hand och någonting som du kanske inte ser just nu. Om hur en mor är tänkte jag läsa i första Tess 2:6-8. Då står det så här. Vi har inte heller sökt bli ärade av människor, säger Paulus, varken av er eller av andra. Även om vi som kristna apostlar kunde ha kommit med anspråk. Han menar väl att de hade gjort en hel del för Herren, så de hade ju kunnat göra anspråk. Istället uppträdde vi kärleksfullt bland er. Så när en mor sköter om sina barn ville vi i ömhet ge er inte bara Guds evangelium utan också våra egna liv eftersom ni hade blivit oss så kära. Jag tror att vara mamma handlar om att älska och sköta om någon. Det är det där moderliga som Tom nämnde om här i inledningen redan. Och alla vet vi ju hur det är i naturen. Jag tror ingen av oss vill träffa på en björn med ungar, eller hur? För då är det lite livrisigt till. Det är samma med en älgko. Och så har hon med sig en sån här liten kalv. Och kommer du i vägen där så då ligger du risigt till. Mammor skyddar. Och de ger sig ut nästan till döds för sina barn. Det är en otroligt stark känsla som finns hos modern. Det här moders hjärta som redan nämndes. Och när Lina Sandell skrev Blott en dag så skrev hon egentligen som en moders hjärta om det som vi idag sjunger. Han som bär med moders faders hjärta. Därför att hon ville reflektera den sidan hos fadern som är så stark som moders kärleken till oss. Den finns också hos Gud och den har han gett till mödrarna kanske speciellt starkt. Så att mammor skyddar till varje pris. Och jag tror att Gud också vill att vi som troende ska mogna på det området så att vi kan vara fäder och mödrar för andra människor runt omkring oss. Se förbi oss själva, där är inte mitt det viktigast. Är det här någonting som är bra för mig? Kommer jag få ut någonting av det här? Var det här bra? Eller är jag en sån som kanske får mogna till en plats där jag känner att jag har fått allt vad jag behöver hos honom och jag hämtar fortsättningsvis min styrka hos honom. Men jag kan också vara generös och kolla att andra, har du fått det du behöver? Kan jag göra någonting för dig? Och på det sättet visa Guds kärlek till människor. Och det här tror jag att vi kan göra om vi är hela själv. Jag tror det är svårt att älska andra om man själv har problem. Och det var därför jag tror att min vandring i början innan vi fick våra barn var för att jag inte var så hel. Jag förstod mig inte på Guds kärlek till mig. Jag hade inte låtit honom älska mig och förstått att jag är rotad i honom. Vad som än händer skulle han aldrig överge mig. Och från den, när jag kommer till den punkten, då är det också möjligt för mig att ta in andra människor och älska och vara trygg i min tro. Smärta som vi kan uppleva, det skapar ju hål i vårt inre. Men Gud vill att du och jag ska vara hela. Och det är det här som själva frälsningen handlar om. Alldeles nyligen så hörde jag ett vittnesbörd på en video om av Lisa Bevere som berättar om sin man John Bevere. De är båda två ute och predikar mycket, evangelister, pastorer, vad de nu är. Och när John tog henne på sin första dejt, killar, så tog han med henne till kyrkan eller till en happening där det var väldigt kristet fokus. Och den här predikades väldigt tydligt. Människor var lovsjön Gud. Och hon tyckte det var helt, ja, väldigt speciellt och annorlunda. Men på något sätt berördes hennes hjärta och hon kom till tro den kvällen. Så det var ju fantastiskt vittnesbörd. Men det som jag fastnade vid, det var det som när Lisa frågade John. Jag fattar inte riktigt vad som hände med mig. Jag är frälst, vad betyder det? Och då svarar John att du är på en väg mot helhet. Du har börjat din vandring mot helhet. towards wholeness. Och jag tycker det här är en så bra bild på vad frälsningen handlar om. Vi är inte perfekta, även om vi föds på nytt så händer det ju på vår insida. Gud flyttar in och vårt hjärta blir fött på nytt, men det finns ju en hel del barlaster genom livet vi har levt. Det finns en hel del saker som Gud behöver få komma in och influera i, som han behöver få hela i vårt liv, som han behöver få uppmuntra. Och de här sakerna så... Så det är det jag tror den här resan handlar om. Så du och jag som sitter här och har tagit emot Jesus har börjat den resan. Och vi är inte alltid framme. Vissa områden i våra liv har vi blivit helare på. Vi har fått förståelse för Guds kärlek på områden i våra liv. Men sen finns det andra områden som vi kanske inte är klara med än. Och där kämpar vi. Eller hur? Och det står att synden, tjuven kommer för att stjäla, slakta och förgöra. Det står i Johannes 10:10. Och jag har kommit för att ni ska ha liv och liv i överflöd. Så synden är ju ut för att förstöra i våra liv och göra så att det blir tomt och att vi får de här såren och de här hålen. Men Jesus kommer för att vi ska ha liv och över något av liv. Så inte bara liv, utan det finns till alla områden i våra liv att växa till, att bli hela. Och det är lite intressant att vi kan se samma sak, samma situation på så olika sätt beroende på om vi ser dem som en brusten människa. Det kan vara om ni ser en bild av en blomsteräng. Nu får ni föreställa er, den finns inte här direkt. Jo, den är ganska fin. Den är. Men låt oss säga att den där är svartvit. Och det är samma bild. Men om jag är sårig så ser jag den då väldigt svartvit. Ingen framtid, inget hopp. Men om Gud får komma in och beröra min själ och hela det som är brustet och brutet, så kommer färgerna in. Och även om det är samma bild, observerade, och situationen på ett sätt ändå inte har förändrats, så är det att Gud har kommit in i situationen har ändrat allting totalt ändå. Så att gå tillsammans med honom där han får hela det som är svagt hos mig kan göra att jag kan leva igenom situationer som jag kanske inte annars skulle klara. Och till det här behöver vi varann, för vi har kommit olika långt i de här vandringarna i vårt liv. Hur vi har upplevt Gud och blivit hela på olika områden. Och där kan vi betjäna varandra och hjälpa varandra. Så församlingen är en fantastisk sak, tycker jag. Mm. Och Gud säger att han vill ge oss frid, helhet, glädje, hopp och framtid. Jeremia 29:11 säger: jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ännu en tanke om moderskap, det är att leva för nästa generation. Eller hur? Det är att också att leva för att föra tron vidare. I 2 Timoteus 1:5 står det, och Paulus säger: jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig. Den tro som först fanns hos din mormor Louise och din mor Eunike, och som nu, det jag är övertygad om, också finns hos dig. Det är fascinerande det här med att föra tron vidare, att den har någon betydelse. Att man fortfarande kanske är en bristfällig människa, men att kunna föra för vidare den tro man har fått på Herren. Min egen historia börjar ju också här i Sion. Och jag har ju, precis som Paulus nämner här, den här mormor, så har jag också, jag har en liten bild på min mamma när hon var barn och hennes föräldrar. Titta vad fina de är. Det här är en generation, två generationer före mig. Där är min mormor och min morfar och min mamma sitter och småler. Och sen är det min vilda moster som sitter där. Hon var en sån här spelevink, bor nu i Sverige. Min farfar var alltså den här gideoniten, Mr. Gideon, som man nämnde här. Joel nämnde här tidigare. Så min historia började också i församlingen där man har fört tron vidare till nästa generation, till mina föräldrar och vidare till oss. Och vi får föra den vidare. Jag tycker det är härligt ändå. Och mina föräldrar finns ju här mitt i församlingen. Och idag nu när det är mors dag så vill jag ha ett extra fokus på mamma förstås. Det är ju inte alltid man som barn förstår att uppskatta sin mamma. Eller ens förstå allt hon uppoffrar för en som barn. Man har ett barns syn på saker och ting. Man fokuserar på sina egna behov. Ja, man till och med ställer krav på sin mamma, speciellt när man kommer i tonåren. Då har man verkliga åsikter och tror man vet allt. Det är först när man blir lite äldre, själv blir mamma, som man inser förhoppningsvis att hon bara är en människa som också har egna frågor, en egen kamp. som gör sitt bästa med de förutsättningar som hon har. Min mamma har gått igenom ganska många saker, både smärta och sorg i sitt liv, men hon kan vittna om Guds nåd och utväg ur smärtan. Och idag får hon faktiskt vara med om att berätta den här historien i Finland och världen över. En berättelse som berör många människor. Min mamma har visat mig hur Jesus håller genom allt och att han kan förvandla människors liv. Så nu vill jag bjuda in min mamma här på Mors dag att få berätta lite grann om sin historia. Jag hoppas att ni vill vara med på den färden. Är det okej? Okay? Jag ska lyfta upp henne på en piedestal här så att hon.
Ja, det gick ju bra.
Det gjorde du fint. Ja, det är bra. Ja, fint. Ger du henne
mick, okej? Nästan bättre än när jag var riktigt ung och vi var hemma på ungdomsveckor här från Afrika och så min syster, vilda syster och jag, vi sjöng alltid duett. Och så hade vi fått fina kläder när vi kom från Afrika. Jag hade en dräkt med jättesnäv kjol. Och så skulle vi sjunga i Kvävlax på ungdomsveckan. Massor av ungdomar. Och så steg vi upp och så kunde jag inte gå upp. För jag hade för snäv kjol. Så vet ni, jag fick alltså gå på knä upp. Tror ni det var roligt som en ung tonåring? Men sånt hände, ja.
Kulinarisk upplevelse. Ja, men det här fotografiet som ni såg innan, det var alltså när mina föräldrar, när mamma och hennes familj var på väg till Afrika på 50-talet i det efterkrigstida Finland som missionärer till Tanzania, ett helt nytt område där ingen hade varit innan. Mm. Det är en ganska stor utmaning i sig. Och den här bilden satte jag upp därför att där är jag i gul röd hatt har jag på mig, visst är det fin. Och sen så är det min lilla syster som är grönt, som heter Monica, och sen är det Lene Madeleine som sitter i vagnen. Och jag älskar det här med vit sipp och det fanns i Ekenäs. Det är en av mina favoritbilder. Så det här är då min mamma Kerstin. Så nu ska ni få höra lite grann från hennes liv. Och jag tänkte bara just då tillbaka till din barndom. Vad minns du av den och din mamma kanske? Ja. Nu när vi talar om mammor på morsdag.
Ja, jag växte upp faktiskt i Afrika. Jag var 5 år när mina föräldrar åkte ut med oss till Afrika. Och faktiskt, jag älskar mamma och pappa. Och mina föräldrar var pionjärer och åkte rakt in i bussen. Men det spelar ingen roll. Där fanns mamma, där fanns pappa. Och det var huvudsaken. Och vi klarade oss jättebra. Men en sak som när du talade här om bönen och att be. Alltså jag tror att jag har lärt mig någonting av mina föräldrar. Jag kommer ihåg, det var inte alltid lätt på missionsfältet när de började där att kunna, ja, jag minns första mötet pappa skulle ha, så var det en liten pojke som kom. Och där stod han med munspel och spela, för det var det enda han kunde. Men det började så, och nu har det blivit annorlunda. Men jag tänker det här med bönen. Jag minns att mina föräldrar, det jag kommer ihåg, de låg på knä och bad. Alltså vi stolar, och jag minns min syster och jag, vi sprang ut och in. Och hon som är så vild av sig, hon sa, Kerstin, sa hon, ser du att de gråter? Så jag, det gör de. Så sa hon, jag gråter jag också. Nej, så jag, vad gör du? Så hon, jag ligger på knä och så tänker jag på, tänk om mamma och pappa dör. Och så gråter jag. Ja. Det är barn.
Precis. Ja. Men du växte upp i Afrika.
Ja,
det var kanske inte alltid lätt.
Nej, det var inte lätt. Och det första motståndet, eller som jag upplevde som väldigt smärtsamt, det var när jag åkte till internatskolan. Och jag åkte och första gången jag åkte var jag stolt. Jag började i skolan. Men ack och ve, jag hade varit 1 år där och kom tillbaks. Så över sommaren så tänkte jag, nej, jag får aldrig tillbaka till skolan. Där var inte mamma och pappa. Alltså, det är så. En mamma är en mamma och en pappa också. Och jag beslöt redan andra året att när vi åker och pappa kör oss, så då öppnar jag dörren och så hoppar jag ur. Och det gjorde jag, men han fick tag i mig. Och så åkte vi till skolan, och jag minns ännu, jag kan känna den där smärtan jag upplevde. Det fanns ju många andra missionärsbarn och fina människor som tog hand om oss. Men jag minns att jag tänkte, jag bryr mig inte om vad de säger när mamma och pappa far. Då tänker jag springa efter bilen, och det gjorde jag. Och jag skrek och jag grät. Och tyvärr fick lärarinnorna och föreståndarinnan bara hålla i mig och lugna ner mig. Och så gick jag in på mitt lilla rum där vi bodde. Och så hade, jag minns att det var så jobbigt, så att när mamma och pappa lämnade alltid små lite godis som man kunde få i Afrika och lite pengar. Och det där kunde jag inte röra, utan jag la in det i ett skåp. För det tog 2 eller 3 veckor innan jag kunde ta fram det utan att börja gråta. Så det här var lite av min barndom. Och när vi kom hem till Finland 1 år, vi var 5 år, så minns jag min mamma har sagt åt mig att, kommer du ihåg, sa hon, du kom hem så många gånger och sa, vilken skola, Finland, där kommer jag hem varje dag. Så det var liksom det stora, mamma och pappa. Så var det.
Ja. Så det finns lite olika barndom här. Mm. Säkert har kanske någon känner igen sig i den här historien, men andra har en annan historia. Men i alla fall din historia var den här. Och, jag vet inte om det, du märkte av det här förrän lite senare när du blev äldre och själv skulle bli mamma till exempel. Hur ja. Var det?
Det är ju det att när vi kom hem sen, som vi åkte ut igen, och då var jag 16 år när jag kom hem, och jag var jätteglad. Jag tänkte äntligen komma hem till Finland och var, ja, där. Men tyvärr upptäckte jag det gick inte. Jag kände mig inte hemma. Så att då beslöt jag att jag bara lämnar det här med Afrika. Jag bara slutar upp att tänka på det. Inte att jag har gått i skolan och tyckt att det var jobbigt, och inte att jag tyckte att det var jobbigt att komma till Finland och att jag har varit i Afrika. Jag bara glömde allt med swahili och allt det. Jag ville inte tala om det. Och på något sätt så klarade jag mig på det sättet. Och sen fortsatte livet, och jag var med i församlingen och sjöng i kören och ledde strängband. Och så träffade jag Fredrik och vi gifte oss, och så började jag vänta barn. Åh, så spännande. Åh, vi var så lyckliga. Fredrik gick ännu i tekniska, men jag jobbar på centralsjukhuset. Och det var, det blev svårt det. Vill du att jag ska berätta om det lite?
Ja, jag tycker du kan göra ja. Det. Vad var så, din upplevelse att ja, bli mamma?
Ja, just att bli mamma. Och jag tänkte på, oh, vad stort. Tänk att jag också, för min syster i Sverige, hon hade redan fått barn, men inte jag. Men det gick bara någon, ja, 2-3 månader, och så blev jag så oerhört deprimerad. Jag var så deprimerad, så plötsligt var allting, det var som du sa, allting var svart. Och jag tänkte, nej, jag klarar inte av det här. Det går inte för mig det här att föda det här barnet. Och Fredrik, vi var ju unga, och han sa, men vad ska vi göra, sa han. Så han gick ofta efter någon äldste broder, och de kom och bad för mig. Och det hjälpte upp kanske för en stund, men vet ni, det slutade så olyckligt. Så jag tänkte så här, jag orkar inte leva en dag till. Tänk efter. Alltså jag skrek några ord till Gud, men jag tyckte att dörren var stängd. Och så tänkte jag, jag tar mitt liv. Det låter kanske hemskt, men det är sant. Och jag sa inte åt någon. Men jag hade en hållhake. Det var en sjuksköterska som jag kände, som jobbade på en byrå, mentalvårdsbyrå. Hon sa åt mig, när hon såg att jag hade så svårt, om du har något problem, du får komma när du vill till mig. Och varje gång tanken kom, nu tar jag mitt liv, så kom en annan tanke, gå och tala med henne. Och det gjorde jag. Och då kom jag över den situationen den dagen. Det där pågick ett tag. Och sen då småningom, efter ett tag, så slutet av graviditeten blev normal. Men då fanns det ett annat män där. Och det var ju det jag började tänka, men det här barnet jag väntar, hur blir det? Alltså med allt som jag har gått igenom. Och vet ni, jag låg på mina knän och jag minns att jag grät. Så sa jag, gode Gud, om det här barnet, om du ger mig ett barn som är friskt, så ber jag att du ska ta det barnet i din tjänst, och till och med får du ta det som en missionär. Och här är resultatet. Visst har han varit trofast? Va? Det är fantastiskt, ja.
Mm. Visst är det så? Så akta ja. Dig för vad du ber.
Ja, verkligen.
Du kan få svar. Du kan få svar.
Så är det.
Mm. Ja. Afrika hamnar jag inte i sådär, men väldigt mycket ute på fältet kan man väl säga. Mm. Ja, men det fortsätter. Du har ju flera barn på bilden ja. Och allt gick vidare.
Allt gick vidare, och de här andra barnen var det inte det där bekymret med, så det gick bra. Och vi byggde hus och vi levde och det var roligt.
Både möda och besvär och glädje ja. Som det finns ja. I familjen.
Så är det.
Vi ska inte hålla på så jättelänge till, men det finns lite, alltså i livet fanns också en annan kamp. Jag menar, vi är ju mitt uppe i en församling och den gick också genom förändringar. Bara kort, har det satt några spår och några tankar i ditt liv, det som hände i församlingen och ditt förhållande till församling?
Ja, som jag sa, jag var ju alltid med i kör och organist och allting, men det kom en tid i församlingen när det pågick en förnyelse. Och jag är en sån människa, vi är ju olika allesammans, men jag går inte på vad som helst. Jag måste veta att jag klarar av det. Så Fredrik, han gick med hull och hår, ska jag säga, och var med. Och jag var tveksam, och vi var många andra som var tveksamma. Och det blev en smärta. Jag kände att det var som nästan som en delning i hela familjen. För många gånger förstod inte Fredrik varför jag var som jag var, och jag förstod inte varför han var som han var. Men jag ropade i desperation till Gud, och han hör ju allas våra böner. Och det kom till sist en period i mitt liv, jag blev väldigt deprimerad, och jag tänkte, nej, jag tar ut mig ur församlingen. Det är ingen idé att jag är med i det här sammanhanget. Men ändå hade jag sån respekt för Gud, så jag tänkte, nej, jag kan ju inte lämna honom. För jag hade konstigt noggrann, jag tror att det kom av min barndom där i Afrika, en oerhörd respekt för Gud. Jag var faktiskt väldigt rädd för Gud, rent ut sagt. Jag var aldrig tillräckligt bra för honom, men det är nu en sak. Men i varje fall då kände jag att nej, jag måste göra någonting. Och vet ni, jag tog tillfället i akt, och så for jag till Sverige på själavård. Och det var nog det bästa jag gjorde i mitt liv, därför att jag kommer ihåg, jag for till Arken, det finns en sån där församling där i Sverige, och när jag kom dit, jag minns att det var förebedjare, det var två som var i ett rum, och så var det tre som var i något annat rum, och så när jag kom så tänkte jag, men vad gör jag här? Jag har ju ingenting att säga. Och så sa de, nej, du får bara berätta ditt liv. Och vet ni, först kom det här med Afrika, mina föräldrar, skilsmässan ifrån dem, smärtan att vara utan mamma och pappa. Och så kom graviditeten med mörkret. Och allt det här fick vi göra upp med. Och faktiskt, jag fick be om förlåtelse till mina föräldrar. Fast jag förstod ju dem så väl att de sände mig dit. Men ändå, jag kunde göra det alltså. Och sen fick jag också be om förlåtelse och stänga porten till den mörka delen i mitt liv där jag hade tänkt ta livet. För vet ni, Jesus, han är för livet, men Satan, han är för döden. Mm. Och det där fick jag stänga, och det var jättebra. Sen började min vandring.
Mm. Så din vandring mot helande eller
ja,
mot helhet?
Mot hela, och det kommer ju inte på en gång, utan det var många processer här i församlingen också. Men vilken förvandling det blev, och framförallt jag fick en kärlek till Afrika igen, och jag gillade att tala swahili och ville åka ut till Afrika och allting. Och sen det också som lärde mig, vad jag lärde mig i den här processen var att många gånger när vi upplever att vi blir helade, kanske får vara med om en sån sak, så är djävulen strax ut och säger någonting annat. För det första han gjorde, jag kom hem till Vasa och sa, Kerstin, det är ingenting med dig. Du är precis som du har varit. Det finns inget hopp. Och då tänkte jag, nej, men jag har ju ändå varit och bett och gjort upp det här. Och vet ni, jag var så jag gick hemma ensam. Och så talade jag högt till djävulen. Den och den dagen har jag blivit förnyad. Och det gäller. Och det tog 2 veckor sen slutade han.
Ja, det är bra. Det är bra. Det tycker jag är värt en applåd. Står faktiskt i Bibeln att stå emot den onde och han ska fly ifrån er. Och ibland tror jag vi behöver kanske resa oss och inte låta allting komma över oss, utan kanske resa oss med det ord och det löfte Gud har gett oss, så att det som verkligen har skett i våra liv har skett. Håll fast vid det du har.
Det är sant.
Bara kort säga, det här med helande processen också i församlingen, egentligen var din personliga helande process viktigare än allt som skedde runt omkring.
Så
din bild
det.
Ändrades av saker och ting när du förändrades. Mm.
Och det är sant. Alltså, plötsligt kunde jag se att jag var älskad av Gud. Att han älskar mig, inte på grund av gärningar jag gjorde, utan för att hans kärlek är så stor. Och det har varit så underbart för mig fortfarande, det här man kan ju möta ibland svårigheter, så vet jag att jag är älskad av Gud och det ger mig uppmuntran och jag kan ta emot det. Det är så underbart. Han är verkligen vår far. Och jag måste berätta en sak. Alltså jag tyckte ju förstås, då vi talade om församlingen, och det fanns många som var emot. Och jag var ju lite så där. Men Gud sa åt mig, så sa han så här: men jag älskar också dem. Så jag behöver inte känna liksom en börda att jag måste bära dem, utan det är bara så. Han älskar alla. Och det där tänker jag ofta på. Det är så lätt för oss att kritisera och säga, men tänk att Gud älskar alla människor. Så det är underbart.
Fantastiskt. Ja. Det här är väldigt bra, eller hur? Jag har tänkt så här att man, vi ser ju att man kan ha glädje mitt i livet även om det inte är perfekt. Ja. Och jag tänkte bara på alla män som finns här. Slutligen ett litet tips till dem. Det är ju inte alltid lätt att stå bredvid och se när ens partner lider, eller hur? Och en man, om jag förstått min egen man rätt, vill gärna fixa, försöka lösa det, ja. Och går snart ihjäl sig för att han har försökt lösa alla problem som frun bär på. Men har du något tips, du som har gått igenom olika saker? Ja. Du skakar pappa där i bänken.
Ja, nej men det är sant. Alltså, det är klart det. Har man gift sig och faktiskt gett löften inför Gud, så är det ju också i nöd och sorg. Och där måste jag säga att det är så många gånger då jag har tyckt att det har varit besvärligt, alltså efteråt också, så har jag kunnat diskutera med Fredrik och han har bett för mig. Alltså vi har bett tillsammans. Det är bra om man kan ha en sån öppen relation, alltså att man är till för varandra. Och faktiskt jag har bett för honom också när han har upplevt någonting som har varit svårt. Men det är nu en sak. Och sen att inte vara för snabb med att säga att ja, men så ska du göra och så ska du göra. Utan försök hålla med lite grann. Det är så att om man upplever en sak som är svår och får lösningen direkt och så här ska du bli och så här ska du, då har man svårt att ta det till sig. Det är bättre att lyssna och höra och försöka, ja, både förstå.
Det här var ett tips. Tror jag gäller alla relationer. Ja. Att kanske inte alltid komma med svaren genast, utan våga bara låta den andra upptäcka vägen, även om den är smärtsam ibland. Att stå med, att be tillsammans och förstå att alla saker rår jag inte på. Men Gud älskar också den andra. Gud älskar var och en av oss, så han kan verka och fungera i våra liv. Fantastiskt, det här tycker jag var jättebra. Eller hur? Värt en applåd. Jag vill ännu, innan du går ner mamma, så ska jag ge dig en morsdagsblomma. Så nu tar jag den här mikrofonen så kommer Stefan att hjälpa mig med det. Ett ögonblick. Grattis på morsdagen och tack mamma för att du finns i mitt liv. Och tack för alla förböner och tack för all din kärlek och omsorg. Och här är en liten låda som säger att om man har någonstans att gå så har man ett hem. Och om man har någon som älskar en så har man en familj. Och har man båda så är man välsignad. Så, och lite choklad där i så att du ska stå ut vissa dagar. Vi ska gå mot avslutning. Men en stor applåd för min mamma, Kerstin. Ja, som vi har hört i den här historien så är inte livet alltid rakt, och kampen och smärtan, där ser vi inte alltid Gud och vilka tankar och planer han har för oss. Men vi har lärt oss en sak, och det är att han älskar oss också när vi går igenom mörka saker. Och det tror jag är väldigt viktigt att du vet. Att du vet vem din far i himlen är, att du vet vem han är, att han älskar dig, att han har gett sitt liv genom Jesus Kristus för dig ren, och att han har en framtid och ett hopp för dig. Han vill det bästa för dig. Och ibland även om vi får gå igenom mörka, svåra perioder, så kan det vara för att det som finns i oss kanske han måste få ta en extra rond med innan vi är redo för det underbara som Gud har för oss framför. Och jag tror att det här är en av livets hemligheter. Den här konsten att acceptera att man är älskad mitt i det operfekta. Trots att man brister och inte lyckas och inte har allt på raden, som vi säger här. För det är det som gör att jag kan älska. Att jag kan älska andra i deras brist. Och det här tror jag sann kristen gemenskap handlar om. Vi älskar för att han först har älskat. Och vi måste våga låta honom älska oss precis där vi finns. För just där i finns vår plats för helande läkedom. Och som mamma redan sa många gånger här, hon vände sig till Gud i bön. Och de platserna, the secret place, den här hemliga platsen, den har var och en av oss tillgång till. Där kan vi också få uppleva Gud och beröra, bli berörd av honom. Men vi har också församlingen, vi har också varandra där. Vi kan betjäna varandra och hjälpa varandra till de här platserna. Lyssna, vara ett öra, vara en medbedjare, en medvandrare. Så du som finns här, du behövs. Och du behövs för en ny generation. Du behövs för andra runt omkring. Och hit tror jag att Gud vill föra var och en av oss. Den här frälsningens väg, livet, så handlar om att bli hel. En vandring mot helhet. Ska jag be lovsångsteamet komma upp. Och så ska vi avsluta med en sång här.